Programmet som följer är alltså Sommarpratarna. I dagens Sommarpratarprogram så kommer vi att få lyssna till Lennart Eriksson. Och vi säger välkommen till dig, Lennart.
Jag var 6 år gammal. Satte min pappas knä bakom ratten i hans stora Mercedes. Jag älskade att styra den där väldiga bilen. Och pappa brukade berätta för mig att jag mest kollade om han också höll i ratten samtidigt som jag. Vilket naturligtvis gjorde att jag inte hade någon koll på vart jag styrde. Men helt plötsligt vände jag mig om. Tittade pappa djupt i ögonen och sa: "Pappa, när jag blir stor ska jag hjälpa dig." Och det löftet, det har jag hållit. Nu när jag ser tillbaka på hur mitt liv utvecklats inser jag hur viktigt det är att vi lyssnar på barns drömmar. Vi måste visa barn respekt för det som finns i deras små barnahjärtan. Och vi måste våga tro att alla dessa drömmar är möjliga att förverkliga. Vi vuxna måste bara se till att vi ger barnen de förutsättningar som behövs så att drömmarna blir verklighet. Mitt namn är Lennart Eriksson, verksamhetschef för Star of Hope, Hoppets stjärna. En bistånds- och utvecklingsorganisation som varje dag i organiserad form kämpar för att barns drömmar ska förverkligas. Häng kvar så ska du få följa med på en 50 år lång resa.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värd. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.
Har ni varit på ett möte någon gång och irriterats över hur pastorsbarnen kan vara så livliga? Ja, ibland till och med störande. Jag var ett sånt barn. Mammas skräck över sonens livlighet gjorde att hon många gånger avstod att delta i pappas möten. I alla fall förmiddagsmötena. När jag var som mest besvärlig brukade pappa resolut placera mig sittande på talarstolen, vänd mot publiken. Då var jag nöjd. all uppmärksamhet på mig. När jag var en liten grabb var min pappa Erik Gunnar en mycket välkänd evangelist och förkunnare som ständigt reste intensivt i hela Norden och hade möteskampanjer. 1963 var han den första som fick predika i svensk TV. När pappas karriär tog fart på allvar i början av 60-talet så tillbringade jag och mamma Karin den mesta av vår tid med att följa med pappa på sina turnéer. Sommartid sov jag alltid i baksätet i Mässan då mamma och pappa bodde inne hos någon tant. När jag sen skulle börja skolan, ja då flyttade vi till Falköping. Efter bara ett år bestämde sig pappa helt plötsligt att vi skulle flytta till Gävle. Då hade jag fått en lilla syster, Maria. Men då fick mamma nog av alla förflyttningar av sin lille son och bestämde att jag skulle bo hos mormor och morfar i Kantsjö en tid. Andra klass och någon månad i tredje klass gick jag i Trehörningsjöskolan och jag var en äkta Norrlandspajk. När vi sen på senhösten flyttade till Borlänge för ett permanent boende bytte jag skola igen. Jag glömmer aldrig första dagen i den nya skolan i Borlänge. I sista lektionen innan lunchrasten räckte jag upp handen och frågade fröken följande. Fröken, fröken, får jag gå på klo? Alla klasskamraterna brast ut i ett gapskratt åt min norrländska dialekt. Även fröken kämpade mot sitt skratt. På lunchrasten, den första dagen, utspelades sedan en händelse som förmodligen avgjorde hur min framtid skulle bli. För när jag kom ut på lunchrasten upplevde jag att jag utsätts till den man hädanefter skulle mobba. En liten skit från Norrland som pratar brett. Retandet och knuffarna började direkt. Då gjorde jag något som förändrade allt. Jag fokuserade på den största killen i klassen, ledaren för mobbargänget. Han hette Kent. Jag hoppade på honom, fick honom på rygg, sittandes på hans bröst samtidigt som jag skrek allt jag orkade. Nå, ger du dig? Eller ska jag slå dig också? Kent blev min bäste vän. Alla andra visade mig helt plötsligt respekt och lite beundran över mitt mod. Under de 15 år jag bodde i Borlänge var jag efter den stunden alltid en ledartyp och jag blev aldrig mobbad efter detta. Trots att min pappa var en välkänd Maranata-evangelist. Min lärdom av detta är, när du är liten, ta aldrig skit. Tillåt dig aldrig att bli utsatt för mobbing. Att utan fruktan kastas över den starkaste i klassen och vinna den fighten gjorde att jag helt och hållet slapp detta mobbingselände. Mina egna barn har själva använt samma metod och den är mycket framgångsrik. Uppväxten i Borlänge blev efter denna utmärkta start alldeles utmärkt. Min pappa var toppen. Alla dessa häftiga utlandsresor han gjorde till exotiska länder och världsmetropoler hade en fantastisk fördel för mig. Han köpte alltid med sig något häftigt och inne där han hade varit. Mest minns jag den där gången på 70-talet då han kom hem med platåskor. Och eftersom jag hade samma storlek på fötterna som pappa så tog jag över dem direkt. Ni vet, såna där skor som har flera platåer med höga klackar. Och så var de hur inne som helst i början av 70-talet. Jag var först i hela Borlänge med såna skor. På tal om pappa. Ja, kära lyssnare, ni får ursäkta att jag pratar så mycket om min pappa. Men han har alltid varit min största idol och den jag sett upp till mest av alla, både i vått och torrt. Vet ni vad han gjorde? Han skickade alltid ett vykort till oss barn från varje plats han besökte. Till slut hade jag en stor kartong med vykort från alla möjliga länder med underbara frimärken. Att samla frimärken blev sedan en stor hobby. Men inte nu längre. Ett fosterbarn som mamma och pappa hade snodde hela min samling av frimärken och sålde den. Ja, så kan det gå. En gång hade han med sig en sköldpadda från Brasilien som han smugglade hem väl dold i hans kameraväska. Jag döpte honom till Laban. Tänk er en egen insmugglad sköldpadda från Brasilien. Då Laban försvann kunde man alltid hitta honom inkrupen under frysen där det var varmt och skönt. Och frysen, ja, den var alltid fylld av världens godaste glass. En av pappas stöttepelare på den här tiden, Werner Kors från Rättvik, han som också låg bakom att vi flyttade till Borlänge, han hade en egen glassfabrik. Kan du tänka dig något bättre än som liten kille att alltid ha supergod glass i frysboxen? Och det var en sån där glass som man skopade upp själv. I strutar typ. Vanilj, pistage och favoriten jordgubb. Mm. Hemma i pappa och mammas sovrum i Borlänge började det första kontoret för pappas nybildade mission, Tältmissionen. Året var 1966 och jag var 10 år gammal. Efter alla kampanjer och möten ville pappa ha egen kontroll på verksamheten, så han startade eget. Självklart hjälpte vi alla i familjen till, för några löner till anställda var det inte tal om på den här tiden. Jag minns så väl den där gången då en känd evangelist kom till vårt hus och såg pappa sitta vid köksbordet och skriva adresser på kuvert till ett 10-tal bidragsgivare han hade någon gång i början av missionens verksamhet. Men vad håller du på med? 10 bidragsgivare? Men det är väl inget att komma med, sa den kände evangelisten och avslutade med ett hånskratt. Att stoppa kuvert, vika papper, klistra frimärken, det blev jag och mina systrar experter på. Jag och Maria hade nu fått en lilla syster, Ulrika. Efter ett tag hyrde pappa en källarlokal som blev missionens första kontor. Där var jag varje dag efter skolan för att hjälpa till. Arbetsuppgifterna blev fler och fler. Efter ett tag blev jag expert på att köra stencileringsapparaten till de olika alstren som producerades. Men jag började också intressera mig för att göra den tidning som missionen gav ut, Berga skörden. Hur många rubriker jag gnuggat från gnuggisark i min ungdom, det har jag ingen aning om, men många var det. Verksamheten växte snabbt och nu fanns det också ett barnhem inom missionen. 1970 öppnade barnhemmet Hoppets stjärna i Montes Claros i Brasilien och jag följde allt som hände på nära håll. När jag skulle gå på gymnasiet Hagaskolan i Borlänge valde jag ekonomisk linje. Tänkte mig att det var bra att kunna lite om ekonomi om jag skulle hjälpa till med tältmissionen. Studierna var väl inte min riktigt högsta prioritet. Tyvärr kan jag tycka så här i backspegeln, utan det var musiken som var viktigast för mig de här åren. Jag hade alltid drömt om att bli basist och spela på en Fender jazzbas, eller precision bas för den delen. Men Fender skulle det vara. Inget annat var tänkbart. Kurt Petersen i Kurt och Roland var min första idol och förebild som basist. Taktfast, rakt utan en massa kladd i basspelet. Så lärde jag mig spela och så spelar jag. Några kompisar och jag bildade ett band som vi döpte till Exakt. Sättningen var bara trummor, bas och 2 gitarrer. Det som skolarbetet blev lidande av var att den tid jag borde ha lagt på hemläxor och pluggande lades på ständiga repetitioner istället. Vi övade var och varannan kväll, helger som vardag. Efter ett tag började det låta riktigt bra faktiskt och vi fick spelningar på olika ungdomsgårdar runt om i Dalarna. Vi fick till och med spela på restauranger, hotell och olika Folkets park. En spelning jag aldrig glömmer var när vi var förband åt Harpo i Hedemora. Harpo var superstor i mitten av 70-talet. Hans största hits var Movie Star, Sayonara och Honolulu. Det var häftigt att värma upp publiken åt honom. Det gick bra. Publiken var större och tämligen besvärlig att spela för. Många hade druckit alldeles för mycket, men vi körde vår show och lyckades. Bra. När sin Harpo med band kom upp på scenen och började köra hit efter hit, var det plötsligt någon i publiken som kastade en ölflaska mot Harpo. Han duckade och flaskan träffade gitarristen Gibson Les Paul från 1952. Om det är någon av er lyssnare som vet något om gitarrer så är just den modellen en oskattbar klenod. Efter detta bröt Harpo omedelbart sin spelning och lämnade scenen med sitt band, totalvägrande att spela vidare. Så då fick lilla Exakt gå upp på scenen igen och fortsätta spela för en oerhört missnöjd publik. Det var tidigt det. Vad vi spelade för musik undrar du? Ja, typ sånt här. Eller så här. Eller något sånt här. När jag skulle ta studenten så samlades alla eleverna i Maserhallens café, där vi tillsammans med vår huvudlärare skulle berätta om våra planer för framtiden. En skulle jobba på pappas ramfabrik i Gustavs, en annan skulle börja på en bank och så vidare. När turen då kom till mig svarade jag: "Jag ska hjälpa min pappa med tältmissionen." Vår huvudlärare tittade förvånat på mig och sa: "Men inte ska du väl kasta bort ditt liv på tältmissionen? Du som har såna möjligheter i livet."
James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star. Jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a star.
Och göra karriär inom musiken var faktiskt en seriös karriärmöjlighet för mig i början på 70-talet. Jag hade fått stor hjälp att utvecklas som musikant av, jag gissar vem? Jo, min pappa. Evangelisten, missionsledaren, entreprenören och allt han nu var. Han ställde upp och lånade ut missionens PA-system, alltså ljudanläggning och basförstärkare, till vårt musikband. Samt släpvagnen. Nu så här i efterhand har jag funderat på det här. Tänk att han lånade ut missionens ljudsystem till sonens musikkarriär. Ha, vilken kille han var, min pappa. Jag kombinerade mina musikaliska talanger mellan missionens kampanjer och sommarkonferenser i Kärsjö och Rättvik med ett aktivt turnerande på olika inställen och krogar med vårt band Exakt. Minns en gång när jag spelade med pappa på en kampanj i Ullånger och kastade mig i bilen efter förmiddagsmötet på lördagen för att hinna till en spelning inom folkpark någonstans i Dalarna på kvällen. Men även här var jag tvungen att välja. Vad skulle jag prioritera? Efter ett härligt väckelsemöte i Tältmissionens sommarkonferens i Rättvik sommaren 1977 fick jag mig en tankeställare av en ung vacker kvinna. Hon sa: "Hur länge tror du att du kan hålla på och spela lovsånger till Jesus på förmiddagen och dansmusik på kvällen på någon krog?" Jag bara lyssnade på henne och insåg väl att det var dags för mig att välja karriärväg. Även om jag än idag anser att vi som kristna måste gå ut till dem som behöver höra budskapet. Och då får vi inte ducka att besöka dem i deras territorium. Fast det är klart, som musiker i ett dansband nådde jag väl inte någon med ett kristet budskap direkt. Så jag beslutade mig att lägga den profana musikkarriären på hyllan. Efter genomförd militärutbildning på I13 i Falun som telegrafist med licens för att telegrafera och ta emot telegrafi i 120 takt skulle jag nu till 100% jobba för Tältmissionen och hjälpa min pappa på allvar. Förresten, om det är någon av mina lyssnare som vet något om telegrafering, så vet du då att sända och ta emot i 120 takt, det är rätt hyfsat.
Concentration and calling it always a serious condition.
Har du varit med om att plötsligt inse att du inte vet vad din plånbok är? Har du upplevt paniken när du inser att du måste ha tappat din plånbok? Och vad värre är, i den plånboken hade du ditt pass, dina biljetter och alla resecheckar. Kan du då föreställa dig detta tusentals mil hemifrån? Det hände mig på min första resa till Sydamerika. 22 år gammal hade jag äntligen fått min chans att besöka Tältmissionens arbete i Brasilien och Argentina. Nu befann jag mig alltså på ett hotellrum i Brasiliens huvudstad Brasilia, utan alla resehandlingar, och jag kände hur paniken kom krypande. Den stora plånboken innehöll alla biljetter, och på den tiden, vet ni, då var flygbiljetten som ett dragspel. De var flera meter lång när jag vecklade ut dem. Det var till Puerto Rico via Caracas, det var till Miami, det var till Los Angeles, det var till New York och hem till Sverige igen. Och passet, och resecheckarna, kontanterna, ja precis allt. Vad skulle jag göra? Vart kunde jag ha tappat plånboken? När hade jag den sist i min hand? Jag insåg snabbt att jag måste ha tappat den i bussen till hotellet. Men hur skulle jag hitta bussen? Som tur var min resekamrat Peter Grever hyfsad på att tala portugisiska. Och hals över huvud kastade vi oss ut i den brasilianska natten. Klockan var 22.00 och frågan var hur vi skulle kunna hitta just den speciella bussen vi hade rest med. Efter en massa turer kom vi till den stora bussparkeringen där stadens bussar var parkerade för natten. Vi fick komma in på parkeringen, men det var precis som en scen i en mardrömsfilm. Väl inne på den gigantiska parkeringen stod mer än 200 bussar. Alla målade i samma gula färg och alla av samma märke, Mercedes. Rad efter rad, snyggt parkerad. Hur i all sin dag skulle jag hitta den buss vi hade åkt med? Vilken buss kunde det vara? Jag gjorde då som jag har gjort så många gånger sedan dess. Då allt verkar omöjligt, tröstlöst och hopplöst. Jag bad till Gud. Käre Gud, hjälp mig att minnas. Hjälp mig att hitta bussen med stort B. Jag blundade och tänkte, vad minns jag från bussresan? Var det något jag kom ihåg? Jo, vänta. Fönsterrutan mitt emot mig hade en stor spricka. Det mindes jag tydligt. För jag funderade på om den skulle ramla ur innan vi hann tillbaka till hotellet, för vi körde på en väldigt guppig väg. Så jag beslutade mig för att leta efter en gul buss av märket Mercedes. Det var väldigt enkelt eftersom alla bussarna var gula och var märket Mercedes. Men min buss, den skulle ha en trasig sidoruta långt bak där vi suttit. Och på den busstolen, mitt emot fönstret med sprickan, hade jag sett min oersättliga plånbok senast. Syssorna och mariposa surrade runt de kraftiga strålkastarna som lyste upp den väldiga parkeringen. Natten var brasilianskt underbar, men jag hade fullt upp med att inte gripas av panik. Vi inspekterade buss efter buss, rad efter rad med 50-60 bussar i varje, alla likadana, men ingen med någon sprucken sidoruta. Efter 45 minuter började jag känna uppgivenheten stiga inom mig. Minns jag ropade, käre Gud, hjälp mig, hjälp mig! För vad skulle jag ta mig till utan pass, biljetter och pengar? Jag upparbetade en ilska mot mig själv och min egen slarvighet. Vilken idiot jag var! Hur kunde jag låta detta ske? På min första resa någonsin till missionens projektland. Förmodligen också min sista resa. När vi nästan hade vandrat genom hela parkeringen kom vi till en buss faktiskt som jag tyckte känna igen. Det var något bekant med just den här gula Mercabussen. Långsamt gick jag längs med bussens sida, sökande efter en sidoruta. Och min sann, där var det en trasig sidoruta. Andäktigt öppnade jag bussdörren, klev in, gick långsamt längs med gången, böjde mig långsamt ner för att titta under sätena längst bak. Jag minns än idag hur hjärtat bultade och att jag höll andan. Nere på knä, på det av brasilianska röda jordens smutsiga bussgolv, försökte jag se om det fanns något jag letade efter. Nej, men nej, ingenting. Jag kände hur modet sjönk. Men vänta, vad var det där? Det såg ut som ett svart litet paket. Jag kröp snabbt längs med gången på alla fyra och såg min förlorade plånbok. Helt otroligt, den är kvar där jag tappade den. Åh, allt var kvar. Passet, biljetterna, rescheckarna. Ja, allt. Tack gode Gud. Ingenting kan längre stoppa mig i mitt liv, kände jag så starkt. Klarar jag ut den här mardrömmen kommer jag att kunna klara alla andra mardrömmar också. Det omöjliga är faktiskt möjligt. Min vistelse i Brasilien var fantastisk. Att möta barnen på barnhemmet, lära känna dem allihop vid namn och ha gott om tid att fotografera. Ha tid att komma nära, lära känna. Det var ju det som var min egentliga uppgift under resan. Att fotografera tältmissionens arbete. Fotografera barnen. För det var ett återkommande problem hemma i Borlänge. Vi har inga bilder, vi har inget att publicera som är bra kvalitet. Vad ska vi göra? Det var ju också argumentet varför jag skulle få göra en sån här lång resa för missionen. Så jag hade inköpt en begagnad Nikon F2-utrustning med fantastiskt skarp och ljusstark optik och pluggat fotografering som en galning innan jag reste. Och jag hade lärt mig en hel del. Året var 1978 och det fanns inga digitala kameror på den tiden, varför jag släpade med mig massor av film, både svartvit och diafilm. Jag fyllde ett helt kylskåp på barnhemmet med alla filmrullar och ingen blev faktiskt besviken när jag kom hem. Bilderna jag tog användes en lång bit in på 80-talet i verksamheten. När jag var med dessa underbara pepparkaksbruna barn, höll dem i min famn, kände deras ljuvliga armar runt min hals, då visste jag. Det är det här jag ska syssla med i mitt liv. Jag ska se till att så många barn som möjligt får ett bra liv. Det är vad jag ska göra. Att predika, det får andra syssla med. När jag skulle åka hem efter ett halvår, efter att ha besökt även indianarbetet i Argentina och även Sally Olsens mission i Puerto Rico, reste jag via Kalifornien för att hälsa på pappas släkt som emigrerat dit på 50-talet. För när pappa beställde min biljett var det inget dyrare att ta den svängen förbi Kalifornien. Att som 22-åring få besöka Kalifornien, åka motocross i öknen ena dagen och slalomskidor i bergen den andra, det var fantastiskt. Och alla radiostationer sen, all musik. Mina släktingar gillade mig helskarpt. Jag var ju en tvättäkta kärsebo, precis som dem. Och det var många härliga dialektord som de lärde mig. En av pappas kusiner, Hasse, kände en som hade en pilotutbildning och en dag tog han mig upp för att testflyga. Och gissa om att jag tyckte det var roligt. Jag tog första lektionen som pilot och läraren sa "You're doing this amazingly well" när jag snyggt gjorde en final approach tillbaks till flygfältet trots att jag aldrig suttit bakom spakarna i ett flygplan förut. Jag hade det i mig liksom. När Hasse hörde min euforiska berättelse om denna flygupplevelse tog han mig åt sidan och sa "Lennart, om du vill stanna här i Amerika kan vi ordna så du får ett green card och om du hjälper mig med husbygga jag håller på med så ska jag bekosta ditt flygcertifikat." Wow! Jag var helt plötsligt erbjuden en framtid i USA, precis som alla unga män drömde om på den här tiden. I alla fall de som jag kände. Samma kväll ringde pappa ända från Sverige. "När kom du hem? Vi måste göra ett nytt nummer av tidningen Bergaskörden." Just då, i detta ögonblick, skulle jag fatta mitt livs viktigaste beslut. Stanna, göra karriär i USA eller åka hem. Men mina ord i pappas knä som sexåring ringde i mina öron. "När jag blir stor ska jag hjälpa dig, pappa." Nu var jag stor. Och jag valde att hjälpa pappa. Men i bagaget i hemresan i mars 1979 hade jag packat ner en dröm. En dröm om att bilda en hjälporganisation för barn. Och den skulle ha samma namn som Tältmissionens barnhem i Brasilien, hade jag tänkt.
Come by, I'm waiting in line. Love.
much love anymore. It's as high as a mountain and harder to climb.
I maj månad 1979 var Tältmissionen en framgångsrik missionsorganisation med många givare och förebedjare i Sverige. De årliga sommarkonferenserna i Kärsjö och Rättvik samlade tusentals människor. Uppdraget var att gå ut med evangeliet, predika Guds ord, satsa på församlingstillväxt, bibelskolor och även hjälpa barn i nöd. Och det gick bra. Arbetet hade växt år efter år, sakta men säkert. Vi höll till i Borlänge och alla var nöjda med det som det var. Utom jag. Jag ville utveckla verksamheten. Jag ville att vi skulle hjälpa fler barn. Varför skulle vi ge stöd till 1000 barn om vi kunde hjälpa 10 000 barn? Eller varför inte 20 000 barn? Min analys var dessutom att marknaden kommer att vara begränsad för Tältmissionen i framtiden. Men om vi kunde gå utanför kyrkorna och söka efter givare och faddrar så borde förutsättningarna vara större där för tillväxt. Men ingen trodde på den här idén. Att gå till en jurist för att få hjälp var det inte tal om. Sådana pengar fanns inte. Så jag gick till biblioteket i Borlänge och läste själv lagtexten om stiftelser. Jag hade hört om stiftelseformen i den svenska lagen och jag tyckte det borde passa. Utkastet till de första stadgarna tillverkade jag där på biblioteket i Borlänge. Den enda som trodde på min djärva idé var mamma. Så när jag skulle presentera projektet för Tältmissionens styrelse i maj 1979 bad jag om att min mamma skulle få närvara. Det fick hon. Men styrelsen gav kalla handen till att vara huvudman för en stiftelse med namnet Hoppets stjärna. Det behövde ingen organisation som samlade in pengar till missionens barnverksamhet. Jag började nästan ge upp. då mamma helt plötsligt slog näven i bordet. Hörni, den Lennart föreslår är jättebra. Varför inte ge pojken en chans? Och så blev det. Nu kanske ni undrar om inte Erik Gunnar Eriksson var med på detta möte. Han som är känd som Mr. Hoppets stjärna. Jo, visst var han det. Men han var en av dem som inte alls trodde på den här idén. 1981 flyttade Tältmissionen sin bas till Kärrsjö. Och Lilla Hoppets stjärna hade kommit upp till en insamlingsvolym på 800 000 kronor. Det var inte så tokigt. Men Tältmissionen samlade långt över 3 miljoner. Och fortfarande var min pappa bara halvhjärtat engagerad för Hoppets stjärna. Jag såg till att vi införde datorer för att hålla rätt på alla givare och faddrar, kunna hålla personlig kontakt och så vidare. På den här tiden fanns det inga sådana system, utan datorer användes mest till bokföring och sånt, men inte för relationer och insamling. Att utveckla ett eget system tog en massa tid, men det var avgörande steg för den utveckling som sen kom. Men så kom krigslagarna i Polen vintern 1982 och pappa ville börja med hjälpsändningar. Och gissa om att det vart fart på entreprenören Erik Gunnar. Vi startade i Örnsköldsvik, ställde lastbilen på torget, startade något som hette Polenstafetten. Barn kom med nallar och det kom matpaket och det kom kläder. Och min far, han var ju ett PR-geni. Ett sant PR-geni. Så han insåg ju det bästa sättet att få lyft på det här, det är att inbjuda lokaltidningen att följa med ner till Polen. Och jag minns så väl den här lilla nallebjörnen som den lilla tösen kom med här i Örnsköldsvik. Och så kom till pappa och sa: den här lilla nallen vill jag att ni ska ge ett litet barn i Polen som är ensam. Pappa tog nallen, satte den i förarhytten. Journalisten från ÖA och fotografen var ju naturligtvis med. Ner till Polen, fram till barnhemmet. Pappa söker upp ett litet gråtande barn, tar fram nallen, kamerorna är redo, journalisten står med stora ögon och så säger pappa: den här lilla nallen har en flicka i Sverige gett till dig. Du ska vara glad, du ska torka dina tårar. Och kamerorna gick, vet ni. Ja, kära någon. Ja, ja, så fortsatte det. Insamlingar till Polen i snart sett varenda stad i hela Sverige. Och samma upplägg varenda gång. Journalist från lokaltidningen inbjuds att följa med. Och de ville med bakom järnridån på den här tiden. Det var ju spännande. På den här tiden hade man ju också budget för att åka ut och bevaka världen. Det har man ju inte idag. Men då hade man det. Och det här betydde att vi i Hoppets stjärna såg till att dela ut broschyrer. Varje gång de kom med ett paket så delade vi ut en broschyr. Här, du kan bli fadder för ett barn i Afrika. Du kan bli fadder för ett barn i Brasilien. Här, varsågod, varsågod. Och du vet, det är en enkel sanning det här. Om jag kan bevisa för dig, kära lyssnare, att jag kan ta ditt hjälppaket och förflytta det till ett land där behovet finns, dokumentera att ditt paket kommer fram till den som behöver det allra mest, komma tillbaka, berätta det för dig, då tänker du så här: kunde han ta mitt paket så kan han förvalta mina pengar till ett fadderbarn. Och det fungerade. Det var ett alldeles utmärkt sätt att bygga förtroende över hela landet. Och som jag sa, pappa började tända till på allvar. Det var Café Sundsvall i Sveriges Television. Det var kändisar, det var jippon, PR-trick, som den där Lillbabs-grejen. Ja, Lillbabs blev fadder för ett barn. Ja, vad är det med det då? Ja, men pappa, han insåg: Lillbabs har barn med en känd evangelist. Löpsedlar över hela Sverige hänt i veckan. Och folk köpte den som galningar. Och hela pastorskåren i Stockholm, jag minns jag var på ett sånt där möte, de sprang: men vad har ni nu hittat på? De rycker upp tidningen efter att ha betalat för den. Och då står det: Lillbabs stolt fadder till ett barn i Hoppets stjärna. En annan gång fick han Carola att ställa upp för en exklusiv intervju 1986. Vad blev resultatet? Ja, ni får intervjun om vi får en talang. 800 fadderföräldrar på en vecka. Helt otroligt. Allting utvecklades. Det blev mer och mer hjälptransporter, det blev mer och mer projekt, det blev mer och mer förskolor. Det var insamling av handikapphjälpmedel. Det blev en biståndsdepå i Trehörningsjö, 3500 kvadratmeter, 5 långtradar ekipage. Oj, 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 det var ett sånt tempo. Så här efterhand tänker jag så här: hur klarar vi allt det där? Men jag hade fullt upp med att hålla efter alla påhitt pappa kom med. Men på något sätt var vi en sorts dream team, pappa och jag. Lika galna, bägge två. Och jag trodde verkligen att allt var möjligt för honom. Han klarade precis vad som helst i mina ögon. Och jag tror det stimulerade min pappa att våga sig på den ena omöjligheten efter den andra. Som den där gången 1984 då han missade flygplanet till Brasilien och istället blev inbokad på kungen och drottningens plan. När han ringde hem och berättade det här för mig sa jag till honom: då kommer du att ordna en träff med dem. Det är jag fullständigt övertygad om, pappa. Det klarar du. Och mycket riktigt, det gjorde han också. Mot alla odds fick pappa tillsammans med barn från barnhemmet Hoppets Stjärna möta kungen och drottningen i ett privat möte på ett hotell i Rio de Janeiro. Med en massa media och skriverier som följd om Hoppets Stjärna. Men visst, vi fick växtverk efter att ökat insamlingar från 800 000 till 30 miljoner på bara 10 år.
Jag hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig och sa: jag är ljus och glädje, jag är kamp och strid. Tänk på vad jag säger dig, att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mer, att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Jag såg inga syner, men allt blev ljust och tyst. När han visade min väg. Du får livets mening, men ditt kors kan bli tungt. Tänk på vad jag säger till dig. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mer.
Dö. Hör du mig? Du får inte dö! Min pappa låg som en liten fågelunge i sjuksängen. Blek. Hans vanligtvis så pigga ögon var märkta av döden. Han hade någon dag innan genomgått en transplantation av stora huvudkroppspulsådern och samtidigt genomgått ett bypassingrepp. Platsen var Karolinska sjukhuset i Stockholm en höstdag 1991. Det var november vill jag minnas. Erik Gunnar och Hoppets Stjärna hade just blivit friade i en 13 månaders förundersökning av ekoroten i Stockholm för misstänkt bedrägeri mot Sida. Någon illvillig person hade anmält oss, men vi var helt friade. Inga misstankar stämde. Men framför mig låg min pappa färdig att dö. "Jag orkar inte", viskade han fram. "Jag orkar inte." Efter den omfattande operationen hade han haft 3 hjärtinfarkter, men överlevt dem alla 3. Vad skulle jag göra? Jag hade med mig tidningsurklipp om vårt enorma mediegenomslag om situationen på Rumäniens barnhem, dit vi hade kört och fortfarande körde hjälpsändningar för att rädda liv. Helt plötsligt hade hela världen vaknat upp över den förfärliga situationen på Rumäniens barnhem på grund av att amerikanskt tv-team hade gjort en skakande dokumentär. Det där materialet hade vi haft i över 1 år, men vi lyckades inte skapa något genomslag i media. Men nu var det extremt intresse för Rumänien och vi hade allt som behövdes. Och då menar jag allt. Jag höll upp klippen från Expressen, Aftonbladet, Örnsköldsviks Allehanda, Svenska Dagbladet och så vidare framför pappas ansikte. "Se här, titta, vi är med igen. Den 13 månader långa förundersökningen har inte dödat oss. Vi är tillbaka, vi är på första sidan. Pappa! Pappa!" Men han bara tittade på mig utan reaktion. Och jag såg hur livslågan flämtade i hans gråblå ögon. Den var nära att slockna. Jag minns hur jag böjde mig fram mot hans ansikte och ropade. Och det här hade jag aldrig gjort förut. Och jag har inte gjort det sen heller. Men då! "Du död! Släpp ditt grepp! Släpp!" Sen ropade jag till pappa. "Du får inte dö! Kom tillbaka! Kom tillbaka! Du får inte lämna mig nu! Hur ska jag klara det här utan dig?" ropade jag. Jag grät och tårarna rann längs mina kinder. Helt plötsligt hände det. Det var som någon stod på en strömbrytare. Bang! Livet återvände i hans ögon. Blicken blev fast och klar. Han var tillbaka. Och jag jublade. Jag jublade mer än efter Foppas straff i Lillehammer i OS. Det här var en av de största ögonblicken i mitt liv. Läkarna hade ju berättat för pappa att han hade 50-50 chans att överleva de här operationerna. Men efteråt berättade det att chansen att överleva egentligen var 1 på 100. Efteråt fick jag även höra från pastor Linda Bergling på församlingen Arken att det hade varit i massiv bön för pappa vid exakt samma tidpunkt som jag satt vid hans sjukbädd. Hon berättade hur de hade upplevt hur dödens käftar helt plötsligt släppte sitt grepp kring pappa. Och det var samtidigt som jag kommenderade döden att låta honom gå. Jag blev alltså matt när jag berättade det här för er kära lyssnare. Det var någonting jag aldrig kommer att glömma. Pappa fick 15 år till.
Hallelujah, hallelujah.
Kärsjö, det är en fantastisk plats. Där är jag uppväxt. Där har jag tagit alla stora beslut i livet. Där bildades missionen. Där startade Hoppets stjärna. Konferensen har varit en viktig del för många unga och vuxna människor i den här kommunen under åren. Vet ni, det är något alldeles speciellt med Kärsjö. Då jag var en ung grabb så fick jag höra om en kvinna som hette Katarina Salomonsson. Hon hade en syn om Kärsjö. Och det är rätt mäktigt. Det här var 1970 redan. Så berättar hon så här. Jag såg följande syn. Det började där uppe i Kärsjö som en liten rännil. Sen blev rännilen en strid å som inte gick att stoppa. Den forsade framåt. Slutligen övergick ån i en stor flod som förgrenade sig till flera länder. 1970 log ju folk åt det här. Vadå? Nu idag, efter alla dessa år, är det ju precis det som har hänt. Från Kärsjö, som många har kallat för världens hjärta, där har det vält ut kärlek, omsorg, nya liv, nya livssituationer, godhet. Okej, okay. Hoppetsstjärnan har ju flyttat till Örnsköldsvik, har vi förstått. Ja, men allt har sin tid. Administrationen för hjälporganisationen och bistånd och utveckling och allt det här, det måste ligga i en tätort. Kärsjö ska återigen bli den plats det var tänkt. Det ska bli en mötesplats för människor som vill möta Gud. Det ska vara en plats för kyrkor och församlingar att komma till och samlas, hämta ny kraft. Nu vet Hoppets stjärna har ju ett uppdrag, och det är det att vi tror att om vi ger barn en bra start i livet så kan de barnen växa upp och påverka sina egna nationer. Det är ju bra. Men min vision är följande. Jag vill påverka beslutsfattare i fattiga länder att satsa resurser, själva, egna pengar, på sina barn. Tidigt i deras liv, så att de slipper hamna i missbruk, slipper hamna i kriminalitet. Ge dem stimulans, ge dem kärlek, ge dem värderingar. Då kommer de barnen när de växer upp kunna påverka sina nationer. Först påverka sin familj, sen påverka byn, sen påverka stan, sen påverka delstaten, kanske till och med hela landet. Det kanske tar ett par, tre generationer. Men jag tror att det här är det bästa vi kan göra. Vi driver förskolor och projekt som pilotskolor och modeller för att visa upp. Till det behöver vi faddrar. Det kostar pengar att driva. Men kunna påverka de som fattar beslut. Då kan det här explodera. Till sist. Jag vill inbjuda alla som lyssnar på det här närradioprogrammet att komma till Kärsjö sista veckan i juni 2013. För då, mina kära vänner, då gör Kärsjökonferensen comeback. Och det kommer att bli oförglömliga dagar. Jag inbjuder alla församlingar, alla medlemmar, men alla ni som inte heller är med i någon församling, kom och upplev vad den kristna tron innehåller. Min pappa, han sa, tro är handling. Så har det varit, så är det och så ska det förbli. Så det servera sista veckan i juni 2013 för Kärsjökonferensen. Varmt välkomna!
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Vi säger tack till Lennart Eriksson som var dagens värd i Sommarpratarna här i Radio Örnsköldsvik. Och så ser vi fram emot morgondagen då vi kommer att få lyssna till Sture Lindblad i Sommarpratarna. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och sedan kommer vi med en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699 195. Eller skicka ett mejl till info@radioovik.se. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik.